denna Hulda Jansson som hade telefonväxeln. Och hon var ju tillsammans med Fanny Nilsson och småskollärinnan fröken Granberg och stöttade husmodersföreningen och så vidare. Och denna Hulda Jansson som hade telefonväxeln, och hon var ju tillsammans med Fanny Nilsson och småskollärinnan fröken Granberg och stöttade husmodersföreningen och så vidare. Och Hulda Jansson var ju den som kunde hjälpa till på alla möjliga håll, och vid det här tillfället skulle de hjälpa Agnes Lundberg att få den lilla brygghusstugan här i Hällbo. Och de talade vid Måla Olsson och Emil kanske det var också. Så de tapetserade och målade. Det hade ju bott folk där förut. Det var ju den här stammästare Hubinets änka som hade bott där först. Men den målades upp, och så inträffade det att platschefens fru, då denna mäktiga fru Fanny Nilsson, hade varit uppe tillsammans med några och varit in där i stugan och sett så fin den hade blivit. Och när hon kommer hem så säger hon till jägmästaren Nilsson att den där stugan hade blivit så fin mot Agnes Lundberg. Ja, det vet jag inte vad det är bestämt om, hade jägmästaren sagt. Det bör hon nog komma och tala med mig om först. Och min mamma hade sagt åt Agnes långt i förväg att du ska börja med att gå och tala med jägmästaren Nilsson. Nej, det är Hulda Jansson som ordnar det, och det är klart och så vidare. Det gjorde ju ingenting vad min mamma hade för invändningar.
Mm.
Men då kom ju kraschen. Agnes Lundberg fick ta till bönboken och gå upp till jägmästaren och be att få hyra den där stugan. Undrade då vad det... Ja, jag ska ha 300 om året, sa han. Mycket pengar, då var jägmästaren arg.
Mm-hmm.
Så det hjälpte inte ens att en så betydelsefull dam som Hulda Jansson hade lagt sig ut för Agnes. Ja, nu kanske jag ska göra ett hopp tillbaks.
Mm.
Alltså den där stugan, gamla brygghuset, det hade ju första gången gjorts beboeligt när änkan, ska jag väl säga, efter den gamle stallmästaren Hubinett skulle ha en bostad. Det var så att den gamle stallmästaren Hubinett, han hade väl varit kusk hos, jag vet inte om det var en tidigare generation, så att rent av var under excellensens tid. Det var i varje fall när begärarna höll hov på Västra Trädgårdsgatan.
Då hade, i Stockholm alltså?
Ja, mm. Då hade den där Hubinett varit kusk, och den här hustrun då, moster Hubinett som de sa här, hon var visst kokerska eller någonting i det järska huset. Och sen blev han ju då stallmästare här, och jag vet inte om han dog, men han hade en son som hade blivit tagit värvning och blivit dragon eller någonting i den stilen. Och det var ju fina saker när barnen fick en anställning i Stockholm. Så att gamla moster Hubinett, hon skulle ju flytta till Stockholm. Jag vet inte om det var där vi har Sjöhistoriska museet nu, eller vad de hade för regemente. Ja, Sen dör den där sonen. Och moster Hübinette måste tillbaka hit till Lövsta. Det hörde visst också till historien att sonhustrun var supig. Och det tilläts inte att hon tog hand om barnen. Utan moster Hübinette kommer hit till Lövsta och har med sig två flickor. Det var visst någon pojke också, men han omhändertogs av någon annan. Och här växte då de här bägge flickorna upp. Det var då en som hette Lilly. Och hon blev småskollärarinna och gifte sig med en folkskollärare i Sundsvall eller Härnösand, jag minns inte. Och som sagt, flickorna, de växte upp här. Och Berta stannade längst. Och moster Hübinette blev ju mycket gammal. Jag tror det var först mot 1915-16 som hon dog. Och då var ju frågan vad skulle man göra med Berta. Berta hade ju vant sig vid att umgås med småskollärinnan och en del lite finare folk på Västra gatan. Så hon ville ju inte ta vilken pikplats som helst. Och då skulle man hjälpa henne. Då 1915 omkring då hade ju inte jägmästare Nilsson blivit någon platschef här. Här regerade ju förvaltare Gille. Men då skulle således Berta Hübinette bli någon slags biträde på Silbo. Hon trodde väl att hon skulle bli medlem av familjen och så vidare, men det gick inte alls. Så hon vantrivdes väl där, och så småningom ordnades det för henne att hon blev slöjdlärarinna på Dövstumsskolan i Härnösand. Det var väl en förbättrad präst här som hade hjälpt till lite. Hon var naturligtvis kolossalt duktig i handarbeten, så det klarade hon mycket fint. För de som sysslade med handarbeten här på Lövsta, de gick ju inte av för hackor precis. De var ju duktiga, alla hustrorna här, med vävnad och linnevävnad och vet allt vad de kunde. Och då, sen när den här Fanny Nilsson regerade husmodersföreningen, så tog ju hon äran åt sig att hon hade då lärt dem här. Men det var ju folk som talade om tydligt och klart att här har hustrorna förut kunnat sånt där. Det är inte någon husmodersförening som har lärt om det. Systern Lydia här, hon var ju småskollärarinna.
Det är syster till Hulda alltså.
Det är syster till Hulda, ja. Hon, jag kan ju ta det nu. Hon var småskollärarinna här just när jag skulle börja skolan då i augusti 1914. Då var jag redan 7,5 år. Men jag hade ju växt upp, så att säga, i skyddad miljö. Det var ju inte några stora skador med ungar.
Du hade inga, och du hade en bror, ja.
Ja, men han var född i början av juni 1914. Och Wilhelms syster Märta var ju och hjälpte oss vid det där tillfället. Jag tyckte det var en väldigt rolig tid just det där, och fröken Holm var ju väldigt rörsig av sig och kom och skötte min lillebror varje morgon. Och så
Serafia,
ja. Hon var ju ung och trevlig då. Allt nog, jag skulle börja skolan då har du dem på nu?
Ja.
Jag skulle börja skolan alltså. Det var väl i mitten av augusti 1914. Jag var inte särskilt pigg på det där. Men jag tänkte just att nu är barndomstiden och det ljuva livet slut. Och nu börjar något annat. Men redan på eftermiddagen så kommer Lydia Jansson, hon var väl redan då gift med blivande klockan uppe i Delsbo som hette Strange, så hon hette alltså Lydia Strange. Och hon skulle ju ha skolan här, som jag förstår, bara hösten 1914. Sen skulle hon ju flytta till Delsbo, antar jag. Så det hela verkar mycket underligt varför hon skulle lägga sig i hur stort barnantal det var. Men det hette så att hon tillsammans då med brukspredikanten då, kyrkoherde Svanbom, hade gått igenom listorna över födda 1907 och födda 1908 och så vidare. Och det skulle vara mycket färre barn året efter, så att om en del ville frivilligt stanna hemma så såg hon det naturligtvis med nöje då. Istället för att då gå efter listorna och se vilka är de yngsta som kan anstå här, så tar hon istället och går till de familjer där hon hade lite vänskapliga relationer och kände dem. Så hon kommer också till min mamma och där fick hon ju medhåll. Erik skulle mycket väl kunna stanna hemma till 1915. Då var ju jag faktiskt 8,5 år innan jag fick börja i skolan. Men som sagt, det fanns ju inte jämnåriga barn vare sig norr eller söder om Långgatan 37. Utan jag hade ju lärt mig att vara kustos dels över lilla flickan Sundberg i granngården och dels hovmästarens Erik upp till värdshuset där, eller kassörsbostaden som det var då för tiden. Jo då, jag ville ju helst stanna hemma. Och så småningom då så kom ju skoltiden. Jag kanske redan nu kan ta upp lite om lärarna. När jag då började hade den nya lärarinnan kommit. Hon hette Ingrid Granberg och var prostdotter från Nås. Och jag har senare kunnat intervjua personer som har varit lite grann släkt med släkten med henne. Men hon sa aldrig själv någonting om det, men hennes far, gamle prosten i Nås, det var den som fanns där när de utvandrade till Jerusalem. Och som Selma Lagerlöf säger, att han bara hade mest ett ord. Det är Gud som styr, och det predikade han ju. Han var kanske lite ensidig. Och det kanske gjorde att den här Ingrid Granberg inte ville tala så mycket om sin far där uppe. Själv var hon ju mycket gudsnådig. Och det var ju så gudsnådigt så när jag slutade småskolan 1917. Om man kunde läsa lite på tidningsrubriken om världskriget och så vidare. Så drabbades jag nästan av någon slags svårmod hela sommaren, och jag gick och funderade, vad är detta livet och vad går det hela ut på? Och när jag då får börja i det så kallade mellanskolan, tredje och fjärde klass för denna Lisa Johansson, då var det ju rush över det hela. Hon skrek och beskärmade sig. Vem var våra vapen, sa hon på sin småländska. Och det gjorde att jag tyckte att det hela var rushigt igen.
Du trivdes bättre, menar du?
Ja. Hon, som Wilhelm också sa i sitt föredrag, hon slog pekpinnen i bordet och hon gav ungarna örfilar och hon skrek fel, bevara våra vapen. Men hon gick in för att de olika momenten, de skulle hon lära ungarna. Det var aldrig frågan om något annat. Och när jag är inne på det här så kan jag väl ta det på en gång då. Så småningom då, 1919 då, skulle jag in i storskolan. Och då hade ju riksbibliotekarien Erik Wilhelm Dahlgren, hans far var Fredrik på Ransäter, ja. Då hade han vid 70 års ålder blivit pensionerad som riksbibliotekarie, och han skriver i sina memoarer som har duplicerats i 8 exemplar, och alla barnen fick ett exemplar, och genom hustrun så fick den senare riksbibliotekarien Uno Willers ett exemplar som jag fick se på KB en gång. Han talade om att han tyckte det skulle bli så trevligt att bli pensionerad. De hade något sommarställe ute på Värmdö där skulle han ut och hugga ner små träd och så vidare. Jag tyckte ju det där lät väldigt lockande. Men då kom ett anbud ifrån, först var det väl genom Anderstedt i Uppsala, att baron De Geer på Lövsta ville ha en som skulle skriva Lövsta bruks historia. Och de hade rekommenderat Dahlgren, han var den enda påstoden som skulle kunna göra det där ordentligt. Och han tar då och far hit tydligen 1918 och får då se, och som jag uppfattar, en del av det gamla De Geers arkivet som hade fraktats hit ifrån Finspång och låg utstrött på tegelstensgolvet i ett gammalt växthus. Och då började han ju på att samla ihop det där, och sen även bruksböckerna fick han ju snickarkararna att göra hyllor, så det är ju uppställt som det är nu. Och då 1919 då skulle man fira 200-årsminnet av ryssarnas härjningar, och då höll han, jag vet inte rent av om det var 2 kvällar, han berättade om det där, och det var vanliga handlingar. Han hade läst det där i, och det är väl andra som har varit och snokat i det där och berättar ungefär samma sak. Men det där tyckte jag var väldigt intressant. Och eftersom läraren Johansson också framförallt hade historiskt intresse, så var jag ju mycket gripen av det hela. Jag hade väl helst velat läsa historia om jag hade haft tillfälle. Men där blev andra historier. I alla fall, sen gick ju Dahlgren här och forskade 5 somrar. Och den där monografin om Louis De Geer, den var ju färdigtryckt 23. Han hade särskilt utbett sig att få koncentrera sig, för det var så rikt material så han kunde inte skriva någon Lövsta bruks historia. Som sagt, han på somrarna läste han ju här i orangeriet, som de sa, och för att sitta bekväm så hade han satt sig i någon av de här gamla 1700-talsvagnarna. Han hade ju själv väldiga mustascher som hängde ner, och det var några pojkar som skulle gå och kratta gångarna och skulle titta in, och då fick de se den här gubben sitta, och de blev ju livrädda och rusade därifrån. Själv berättade Dahlgren i de här minnena att han var erbjuden att få bo och äta på herrgården. Men han avböjde. Han ville leva enkelt. Och han och hans fru, den lilla lordhalta Leontine, jag vet inte, hon var av en fransk släkt, hon har ett franskt namn i alla fall. De fick bo på de två så kallade resande eller ingenjörsrummen. Det var en trappa upp i nuvarande prästgården eller församlingsgården, de två fönster som vette ut mot kyrkan. Där bodde de, och nedgången från de där rummen, de gick ju genom inspektor Nymans tambur. De hade ingen egen ingång. Och måltiderna skulle han inta då på det gamla värdshuset, kaféet. Och man såg ju till klockan 9 var det väl, då kom han först. Då gick väl han och funderade på sina forskningar. Och en 15-20 meter efter kom lilla Leontine och bar en korg med servetter och vad det var. Hon var ju låghalt och hon gick ju inte så fort. Och där synen såg man ju då nästan dagligen. Jag var, har Dahlgren mer berättat? Jo, han berättade att det var rent fantastiskt vad de kunde trolla fram på den herrgård. En gång kom Sven Hedin och någon annan prominent där på besök, och plötsligt så trollades fram där en utsökt middag, och Dahlgren och hans fru blev naturligtvis också inviterade. Och som sagt, han jobbade ju då under vintrarna med en avdelning här av arkivet som fortfarande är deponerad i Riksarkivet.
Mm. Är det så kallade Löfstarkivet?
Ja. Mm. Och så dog ju då baron Karls efterträdare, Lullo på Tobo, som de sa. Han var en lite mystisk figur. I alla fall, han dog ju i december 1925. Då hade väl både han och hans milt sagt sekreterare eller notarie Stenbit hållit på att supa ihjäl sig bägge två. Och åtminstone en av dem, han hade ju halkat på en stentrappa, och jag vet inte hur det var med andra, så de gick ju undergången till mötes. Och Louis dör då i början på december 1925. Det var ju dåliga förbindelser och jag kunde ju inte komma från Uppsala för en sån där sak som inte hade med mina studier att göra. Men de talade om i alla fall då hur han fördes till kyrkan här och så vidare. Sen då, det fanns ju inga direkta arvingar här. Ja, Louis dotter fick väl Frötuna och gifte sig med Bernadotte, den äldsta dottern alltså. Sen skildes ju hon och gifte om sig med Marcus Landenberg. I alla fall, då funderade Dahlgren hur det skulle gå, så att han tillskrev då den här ministerpotentiär, eller vad han kallades, och fick ett mycket vänligt svar att han hade ju arvsskatt och så vidare, och han visste ju inte hur det skulle bli, men naturligtvis skulle han framdeles ha Dahlgren i åtanke. Och då skriver Dahlgren att för en person som skulle till att fylla 80 år var ju detta så gott som ett avslag. Mm. Och sen låg han inte efter här något. Istället skrev han ju små skilda uppsatser in, som han tog in i, med hammar och fackla och allt det där. Och jag tror han har skrivit en hel del saker som jag inte känner till. Men det var slutet på lösta forskningarna. Sen gick ju 20, 30 och 40-tal, och den här, vad hette han, Molin som skrev Karlholms bok för kooperativa förbundets räkning. Och jag hade bara hört talas om det där och jag ringde upp honom och undrade hur man skulle kunna få den där boken. Ja, Albin Johansson är mycket försiktig med den, sa han, men jag ska hjälpa till här och jag ska skicka magister ett exemplar.
Mm.
Och då talade han också om att han hade haft en del trevliga uppslag. Han hade bland annat tänkt att man skulle kunna ta ut de här gamla vagnarna och filma att de fick köra runt och så vidare. Men då blev baron Louis förbaskad, så att nu är det slut med samarbetet. Ja, det var den gången det. Man kanske skulle titta på mitt papper där. Kung Karls begravning 1914 resulterade ju bland annat i att tjänstemännen hade samlat till en så kallad silverkrans. Och den sattes upp på en svart marmortavla över dörren in till sakristian och satt där tills de restaurerade här. Sen 1918 när Louis lämnade ifrån sig det, så var det väl, ja, det var väl en medaljutdelning bland annat, och han tog avsked av bruket och läste då upp en massa verser. Och min pappa sa att det där är några verser som han har fått från några bönhusböcker. Det var ju J.A. Hultmans solskenssånger som det var taget till Tack och Gud för vad som varit och så vidare.
Det satt ju i en tavla i kyrkan.
Ja, det var ju en jättestor, ja, var ju som en dörr.
Det är ju också,
ja. Det var ju inte något mästerverk i och för sig. Och sen var det ju då också en lista, eller längden på ägarna.
Mm.
Det där var då vad som hade kommit fram till 1918. Ja, sen kom ju då spanska sjukan. Ja, jag ska inte glömma här och nämna. Det var ju under den tid jag hjälpte till som biträde på posten från 1919 till 1923. Då fick jag höra av postfröken Antonia att det skulle komma vinerbarn på herrgården. För de talar tyska, men det är nästan som lösta mål, sa hon. Här säger vi ju nej. Nej, och de säger nej. Så det är ungefär detsamma. Och de var ju här, fyra pojkar och fyra flickor på herrgården. Och två bröder hos doktor Gabrielsson en och hos magister Johansson en. De var väl katoliker hela högen. Men pastor Dahlbom hade en protestantisk student. Och det var väl hela samlingen det där. Och de gick ju omkring här och det var många som lekte med dem där. Jag hade ju posten hela eftermiddagen, så jag träffade dem ju inte mycket. Men gamla postjonsson där, han hade ju diverse lexikon låg i lådorna. Tydligen inropade på auktion efter den där lantbruksinspektoren Jean Björkman.
Var barnen här? Var det krigsbarn alltså?
Ja, kriget var ju slut, men det var väl som nöd i Österrike då. Mm. Till början med kallade de det för Deutsch Österreich, när de skrev hem. Jag i alla fall hade ju suttit och bläddrat i det där lexikonet. Där stod att vänta, hette Varten. Och så var de inne på posten och Antonija säger, vänta nu så får ni låta vara posten. Jag lärt den där skriven. Ja, de kom ju tillbaka med detsamma.
Ja.
Det var mitt första experiment med främmande språk. Ja, jag kanske ska dra ihop det med lite hastigare här. Så småningom kom jag in på seminariet, men var här på somrarna, och sommaren 1925 blev det ju den stora lantarbetarstrejken. Och de flesta människor tyckte ju att det hela var rätt orättvist hur de skulle ha det. Och då tar bruksledningen här och importerade strejkbrytare eller svartfötter. Och jag vet inte om jag har talat om det. Skrävans dräng, Ernst Skoglund, han var ju son till Karl Skoglund i Klädesmedjan, som var så att säga ordförande i Järn och Metall här. Och då hade ordnat att strejkbrytarna skulle uppvaktas. Och sa Ernst att nu ska vi komma med, ska vi uppvakta strejkbrytarna. Och vi åkte fram. Och de skulle tydligen avhämtas på gärdena där i närheten av Folkets hus. Ja, Folkets hus var väl redan byggt skulle jag tro. Vi kom dit och då stod det ju folk på bägge sidor om landsvägen. Så kom jägmästaren Nilsson åkande i den finare av bolagets bilar. Ett konstigt märke som heter Presto, en rätt vacker bil. Stannar och så tar han sin käpp i baksätet från suffletten ungefär och stegar ut. Och ska alltså övervaka att de där gubbarna, de var väl hopskrapade från alla möjliga håll. Att de då skulle först marschera till värdshuset och utmatas. Och sen till gamla prästgården, byggmästare Westerlund bor ju. Där skulle de ha logi. Det var ju så att siste brukspredikanten Dahlbom hade ju flyttat på hösten 24, så det stod ju tomt där. Ja, alla skrapade med fötterna för att hedra de där individerna. Och sen trodde jag ju att det där var slut. Men sen den där järnsynaren Gustav Tillman, han var ju gammal ungdomsbekant med mamma. Och han talade om att jägmästare Nilsson hade särskilt kommit och frågat honom om han visste om den där studerande Berggren hade någon särskild avsikt med att ansluta sig till de där som skulle uppvakta. Och då förstod ju Gustav Tillman att det där kanske är lite farliga saker. De kunde ju hämnas helt enkelt genom att minska på pensionen för min mamma. Ja, säger Gustav Tillman, jag tror nog att det är rätt mycket i studiesyfte han gärna vill se det där. Så det hela blev inget vidare. Men efteråt har jag tänkt när man blev lite morskare att han skulle verkligen ha vågat dra av lite grann. Då skulle jag nog ha tagit fram saker som advokat Lindberg och andra skulle ha verkligen fått ta itu med. Ja, de försökte ju delvis dra av mamma några förmåner med vedbrand och vad det var. Så jag minns att jag var upp till Hugo Lindberg och han sa att blir det mera saker där så kom tillbaks bara. Så det har varit spända saker här på Lövsta. Nej, det blev aldrig något vidare. Ja, sen det var ju då när jag läste lite extra för brukspredikanten Dahlbom, så kommer en kraftig man in där, jag tror det var första hösten, och när han hade gått säger Dahlbom, vet Erik vad det där var för en? Nej. Och det var så kallade Upplandsskalden Olle Thunman. Och sen bosatte han ju sig här Men jag blev ju med tiden mycket väl bekant med Thunman. Han var ju, den här Johansson gjorde ju sig till en gång och bjöd på skjuts till Ängskär. Och jag hade ju alltid fått gå och kalla honom för herr Johansson. Mm. Men Olle Thunman, han hejade, sa du och så vidare. Och ja, då måste Johansson för sig, jag hade fått säga du här också.
Men, jag satt hårt inne.
Ja, jag tänkte, ja, jag kan ju få säga farvor i det här fallet. Men jag blev ju du, men det var Thunman som tog initiativet. Och ja, på Thunman, så när jag sen hade en plats utanför Enköping, det var den Härkebergagården skulle invigas, så kom en av tjänstemännen där på trakten och talade om att den där är Upplandsskalden och så vidare. Och jag stod och snällt och lyssnade. Då kommer Olle Thunman och går runt på gården, så får han se mig. Tjenare Bergen, här ska du få ett uppdrag att springa ner till baron De Geer i kyrkan och säga det och det. Men han blev ju mycket flat den här kanten eller vad
ja,
han var. Och sen hade de en godsägare Tam där i närheten.
Ja, det var den där hemska historien med skotten och grejer.
Du tänkte på Jonsson? Eller?
Nej, det var någon skjutdrama där som Tam.
Ja, så
nej,
det vet jag inte någonting om. Men i alla fall, godsägare Tam cirkulerade i kyrkan och hans högsta åstundan var ju att få tala med landshövdingen lite. Och baron De Geer och landshövdingen stod väl och pratade något. Jag gick ju på med frisk mod och frågade några, var står baron De Geer någonstans? Jag har ett budskap att framföra till honom. Han stod där tillsammans med landshövdingen. Jag kom fram och hälsade bara om ursäkt. Jag skulle bara be att få framföra det där budskapet. Det gällde ju att vara fräck bara. Jo, då Thunman minns jag ju länge, eller många år. Sen försvann han ju ner till Knivsta. Och sen att jag inte hade sån ställning, så jag såg honom på Klara Västra Kyrkogata eller vad det var, jag var där nere. Men som sagt, jag kunde ju inte bjuda ut honom på någon middag, och det hade naturligtvis inte bara varit en middag han ville ha.
Nej, jag förstår det. Det var annat också.
Jag måste säga att Wilhelm har ju både talat och skrivit om honom, och det måste jag säga ett väldigt vackert drag, att när det gäller nykterhetsfrågan så har ju Wilhelm en helt annan uppfattning än de här som drack här.
Ja.
Men det hindrar honom inte att uppskatta Olle som skald, och det har han ju skrivit om flera gånger. Ja, det var lite grann vad jag har varit med om här. Och jag kanske ska säga lite grann om Honoratiorus. Man hörde de gamla tala om förvaltare Lindberg, och honom har jag ju inte själv några minnen av. Sen kom ju Gille, som varje morgon gick ner till hammaren och stötte med sin käpp och så vidare. Och just när jag hade börjat på posten då hade han ju blivit pensionerad, och även kassör Arnström hade ju försvunnit, så sen var det ett nytt garde här. När det gäller prästerna så hade min mamma talat om den stränge pastor Nilsson. Han kom tydligen i ett svet där prästerna skulle varna för otillbörlig nattvardsgång. Så han skrämde ju ungarna där. En hel del var ju fast beslutna på att gå och säga återbud. En hel del fäder var väl ganska förbittrade. Och sen kom ju en, som man också har hört talas om, en pastor Bäckström. Han som tycks ha varit en mycket hygglig präst. Och det var väl han som rekommenderade Berta Hübinette till den där platsen vid Dövstumsskolan i Härnösand. Efter Bäckström hade de en som hette Enblom. Och jag har sett i någon kyrkobeskrivning att han först var kommunister i Tierp. Och kom hit till Lövsta någon gång 1909 eller vad det var. Jag var i alla fall med 1914 på våren när familjen Enblom hade bjudit en hel del av damerna. Även de som inte hade varit med i syföreningen. Det hade ju aldrig mamma varit, men hon kanske hade sytt några kappor eller någonting åt dem. Så vi var också bjudna. Däremot kom ju då 1914 en som hette Svanbom. Och han kände väl på något sätt att pappa och mamma var sekulariserade. Så när han då skulle flytta 1918 gick han och sa adjö hos alla där hustrun hade varit med i någon syförening eller någonting sånt där. Men trots att morfar själv var kyrkobekänt som orgeltrampare gick han gladeligen förbi vår lägenhet. Då hade ju i alla fall morfar och mormor bott hos oss i 2 år.
Mm.
Och jag har sett och talat med Svanbom senare och jag har tydligen varit nog oförskämt att säga emot honom i vissa detaljer. Men sen som sagt på sommaren kom pastor Dahlbom. Sen har jag läst att han har ju varit sekreterare åt Martin Söderblom en tid. Och han kom och hälsade då på oss i lägenheten. Och sen då när pappas dödsfall inträffade så han kom ju ner just då. Han sa en gång under konfirmationsläsningen att den svenska psalmboken var så lätt att kunna ta till när ingenting annat passade. Och han förstod väl att familjen var sekulariserad. Så det enda han gör läser han en psalmvers. Jag kommer inte ihåg själva versen. Bara en psalmvers och så sa han adjö och gick. Sen läser jag ju extra för honom innan jag kom in på seminariet. Det var ju då som Olle Thunman kom. Och 1923 på sommaren då höll Fredrik Dahlbom på med sin doktorsavhandling. Han satt upp i det där lilla annexet som nu är rivet. Och då visade han att det här är lärda saker, förstår Erik, och han hade sina korrekturtecken och så vidare, fick jag se. Så när de andra då bara gick i folkskolan så såg jag hur en doktorsavhandling kom till.
Vad var det han doktorerade i?
Det var om den där reformerta predikanten Adolphe Monod i Frankrike. Och det var Nathan Söderblom som hade givit honom ämnet. Men sen som Johansson sa, han fick BA bara på avhandling och försvar.
Mm-hmm.
Men han arbetade ju med det här och den här tjänsten var ju utmärkt. Han hade ju den mesta tiden för sig själv.
Ja.
Hans fru däremot steg det väl åt huvudet. Det var någon fiskare från Holmes eller vad det var nu som hade hört att Dahlbom hade blivit doktor. Och då kom han och ville, han hade ont någonstans.
Ja.
Och då sa ju fru Dahlbom att det var ju inte där. Någon annan gång var det någon som kom och frågade efter pastor Dahlbom. Då svarade hon här, han finns inte här, här bor doktor Dahlbom. Ja, det finns ju en del som är så där underliga. Vi hade ju på samma sätt i Östhammar en tandläkare. Hon var ju förresten gift med den här Carl Boräng som var vår granne i gamla tider.
Mm.
När hon var i en affär där och de frågade, ska vi skicka hem varorna till fru Boräng? doktor på vägen och jag får hon var ju bara tandläkare. Men mycket mån om detta. Jo, när Dahlbom slutade då var det ju samtidigt installation i Sockenkyrkan och Nathan Söderblom kom ju hit och jag var ju mycket rädd att för detta konfirmander skulle sammankallas. Jag var mycket röd på den där tiden där vi ville inte alls ställa upp. Och första gången när vi var några kamrater och var och hörde på valborgsmästtal och så vidare uppe vid slottet i Uppsala och de där stämmer upp. Kom armod, kom en östern snar. Ja, men det är oförskämt att säga sådär om våra vänner i öster. Det passar inte i vår tid. Ja, jag var förfärligt förbittrad. Och jag sa åt mamma, jag vill inte gå och förhöras av Nathan Söderblom. Men lyckligtvis så blev aldrig konfirmanderna sammankallade. Och Dahlbom, eller vad säger jag, Söderblom, han var, hade ju ordet i sin makt. Och om jag minns rätt så avtackade han då baronen och så kom han då till Dahlbom och det uttalade han till och det ger doktorn Dahlbom. Han var ju så trimmad på de krämmande språken. Och jag minns ju ekumeniska mötets avslutning i domkyrkan när Nathan, han tog en tredjedel av predikstolen i taget. Tyska, engelska, franska. Oj. Så började han om igen, kastade sig ju medan han stod. Han var ju oerhört duktig i det här fallet. Ja, det var prästerna det. Dahlbom var den sista och en som jag fortfarande högaktade. Var väl tyvärr hans fru som gjorde att han inte kunde uppehålla förbindelserna med Lövsta. Han, jag vet inte, det var bara om baronen kallade honom som han kom och han begravde, eller jordfäste Louis 1925. Mm. Sen var det ju orgelinvigningen här 1964 och jag hade mycket väl kunnat ordna med Dahlbom att han hade kunnat få följa med upp hit, men han hade gjort ett par saker. Jag hade nämligen tillskrivit honom 1939-40 någon gång. Jag hade som uppsatsämne i nordiska språk bett Elias Wessén att få behandla stenografiska riksrådsprotokoll från 1676. Och där hade jag hittat på en rätt avgränsad